Det finns en berättelse om en pastor som var i en församling och predikade. Och han höll på ett tag. Och plötsligt så kom han väl liksom till sans och sa: "Oj, hur länge har jag hållit på egentligen?" sa han. Var det någon som fann sig snabbt ner och sa: "Ja, det finns en almanacka bakom dig på väggen." Så kan det vara. I inget annat namn finns frälsning. Det är något som Petrus säger i en väldigt tuff situation. Ett väldigt kaxigt uttalande. Som han egentligen inte, han var inte i den positionen att säga något sånt. Men han visste att det var sant. Och det hade precis visat sig. De hade bevis för det. De hade ett levande bevis för att det var så. Och jag ska läsa ifrån Apostlagärningarna 4 och 12. Och jag gör som du nu, Ulrika, att jag tar bara en vers rakt ut ur sammanhanget. Men jag ska beskriva lite sammanhanget också. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta eller räddade. Vilket underbart ord. Vi brukar säga så här att Jesus, han är stjärnan och kärnan. Och jag tycker det är ett väldigt bra uttryck. Förr i tiden så navigerade sjöfolk efter fixstjärnor eller väldigt klara stjärnor som kunde tala om vart norr låg och kanske ungefär var man befann sig ute på det stora vida havet. Jesus, han är vår stjärna. Och när du äter ett äpple så längst in där så finns det ju små, små kärnor. Och det är så intressant att varje kärna i en frukt innehåller äpplets essens. Du kan ta den där lilla kärnan och stoppa ner den i jorden. Och så får du ett träd som bär äpplen igen. Så visst är det en bra bild. Jesus är stjärnan och kärnan i vårt budskap. Petrus, aposteln Petrus, för honom och hans vänner stod det helt klart vem Jesus var. Han är räddaren. Han är frälsaren. Och det var ju så att de hade kommit upp till sköna port. Nu ska vi se, vad hette det? Hette det sköna porten? Nej, vad hette? Hjälp mig nu, teologer här. Det hette sköna porten, va? Ja. Det var en pelargång där det satt sjuka. Och som satt och tiggde. Och ville liksom försöka klara dagsuppehället. Och då kom Petrus och Johannes gående där. Och där satt en man som hade varit lam. Han var i 40-årsåldern, hade varit lam länge. Och då stannade Petrus där framför honom. Och mannen tittade på dem, på dem förväntansfullt och se vad han skulle få. Och då säger Petrus så här: "Ja, silver och guld, det har jag inte", säger han. Ja. Och då kanske den här mannen tänkte: "Ja, men det, han kanske har lite kopparören. Det går ju bra det också. Men vad jag har", fortsatte Petrus, "det ger jag dig. I Jesu Kristi namn, res dig upp och gå." Wow, tänkte jag säga så. Snacka kan man ju göra, eller hur? Men Bibelns rapport, det är att mannen reste sig upp. Och det står att han mer eller mindre studsade omkring där inne i pelarhallen, glad över undret som hade skett. Genom ett namn. De räddade en man från ett liv i beroende av andras godhet. Och utan utsikter till förändring. Inte med silver och guld. Utan genom att nämna ett namn. Och jag kommer inte lägga ut så mycket kring texten. Vad som hände här. Och just den här händelsen kring vid sköna porten där. Utan jag tänker, jag använder det här som en utgångspunkt. Därför att det här var ju efter det att Jesus hade blivit utlämnad, korsfäst, död och begraven och uppstånden och upptagen till himlen. Och ändå så fanns det en sån kraft i Jesus namnet. Så att när de står där inför de här, inför den religiösa eliten, de som styrde och bestämde, Och de liksom ställde dem till svars för i vilkens namn har ni gjort det här undret? För det var ju uppenbart, står det ju i texten också, att att när de såg mannen som blivit botad stod där tillsammans med dem blev de svarslösa. Så det var liksom inte en skröna. Det var inte att ja, vi hörde att någon gjorde si och så, utan han stod där. Och det var inte så att Petrus och hans vänner hade något övertag när de stod inför Sanhedrin, det här rådet, att de kunde vara kaxiga, utan rådet gav dem en varning. Ni gör inte så här igen. Men mer än så kan vi inte göra nu, för det var ju uppenbart som sagt var. Andra gången de kommer in för rådet, då blir de piskade och sen blir de släppta. Så det är deras situation. Ändå, hör du mig? Titta på mig. Så säger de, i inget annat namn finns frälsning. Törs du säga det? Va? Är det samma kraft i Jesus namnet, Montro? Och det, i Jesus och i Jesus namnet finns det frälsning. Och det är två saker som jag vill lyfta fram här idag. Nämligen två bilder. Nämligen vår självbild som Jesus kan frälsa oss ifrån eller till. Och vår gudsbild. Det är de två punkterna. Och känner du att du tycker att pastorn håller på länge, så då får du ta dig en tupplur. Det går bra. För jag brukar tänka så här när folk somnar under mina predikningar, att ja, men då blir man vederkvickt också. Har man lyssnat på predikan, hoppas jag man är vederkvickt, och har man sovit en stund, ja, då är man ju vederkvickt. Amen. Så det är win-win. Jesus namnet frälser oss från en falsk självbild. Jag tror det är väldigt viktigt idag att vi kan erövra vår självbild. Hur Gud ser på oss och vad vi tänker om oss själva. Vi har prestigebilden. Alltså hur vi vill att andra ska se på oss. Alltså hur den bild vi ska presentera, som vi vill presentera för andra. Det här känner vi igen, eller hur? Vi är ute och scrollar på Facebook ibland. Och så tänker vi, hur hinner de med att resa så mycket? Hur har de råd? Hur hinner hon baka så mycket? Och så känner man fördömelsen komma, eller hur? Men handen på hjärtat. Är det inte då vi lägger ut de här inläggen? Oh, titta här vad jag har gjort. Den här bilden vi vill presentera. Men hur sann är den egentligen? En broder som jag brukar läsa, som jag tycker har många goda tankar. Jag håller inte med honom i allt. Men han har en bok som heter Bildfaktorn, där han jobbar just med de här bilderna. Han talar om att vi ofta har två hus. Vi har ett vackert hus, städat, rent. Det ser ut som en sån här, vad kallas det, möbelkatalog, ni vet. Det är så vi vill att människor ska uppfatta det. Ni vet ju det, när vi ska få besök, då är det full fart hemma, eller hur? De ska inte se hur det ser ut under veckan. Men det är inte det jag tänker på. Jag tänker på den här inre bilden. Det är den här perfekta bilden, det perfekta huset. Sen har vi ett annat hus, säger han. Där är det stökigt. Där är det lite smutsigt. Där är det lite skevt och vint. Och det vill vi helst inte att folk ska se. Utan vi visar upp vår bild, va? Och då säger han så här, Magnus, att problemet är att vi blir kluvna. Att vi vet inte riktigt vart vi bor. Vi vill så hemskt gärna bo i det här fina huset. Men vi orkar inte med det i längden. Utan vi går tillbaka. Och så håller vi på och växlar så här. Och då blir det jobbigt. Men det står ju så här att i inget annat namn finns det frälsning. Och vad är lösningen? Jo, det är att vi bjuder in Jesus i det här stökiga huset. Så vill han städa tillsammans med oss. Och det är så här att när Jesus är klar, så är det mycket möjligt att det är någon tavla som hänger lite på sned. Va? Och det kanske är någon dammtuss i hörnet. Men det är frid i huset. Det är det som är det viktiga. Bara värmepannan funkar. Och det är inte allt för smutsigt. Då är det trivsamt. Eller hur? Släpp in Jesus. Och låt honom få städa där. Vi kan också ha avgudabilder. Som vi släpper in i hjärtat. Det är ideal som vi har. Som är fullständigt omöjliga att nå upp till. Det är de här bilderna vi har av så här skulle jag vilja vara. Den här förebilden, så skulle jag vilja vara. Och det här är ju någonting som unga människor i synnerhet kan kämpa med. Där man kanske får se ideal som inte är sanna. Man kanske tittar på hur folk ser ut. Och då kanske man inte vet att här har man liksom fixat till bilden så att det ska se bra ut. Eller hur? Men att det är inte sant. Det där är sådana här skandaler som kommer ut gång på gång. Och då är det så otroligt viktigt att veta att Gud, han har skapat dig som du är. Och han tycker det är perfekt. Skulle vi kunna komma överens om en sak? Du och jag. Ska vi titta på de här vackra människorna? Och så ska vi säga så här. Ja, men det är ju fantastiskt. Vilken gåva de har fått. Men de kanske inte kan baka lika fina bullar som dig. Förstår du? Hänger du med? Men kan vi vara tacksamma över det här som... För att om någon är väldigt vacker eller om någon är väldigt duktig i någonting så är det faktiskt så att det är någonting man har fått, en gåva. Och vi har olika gåvor. Och Gud vill ha det så. Tänk dig en blomsteräng. Tänk om det bara var prästkragar. Det skulle det vara om Paul fick bestämma. Men jag inser ju också vad tråkigt det skulle bli om det inte fanns också lite andra. Vackra blommor, blåklockor och ängsört. Och, ja. Det är det som är tanken hos Gud. Jag ska ta fram en annan själasörjare som heter Sven Reichman. Är det någon som har hört talas om honom? Ja. Nu kanske du tror att det här är name dropping. Jag talar om vilka mycket böcker jag läst, men det är inte. Jag bara visar att det här är inte saker jag hittar på. Utan det här är erfarna själasörjare. Som i sitt möte med människor, även predikanter, både ser den här olika husen. Men också ser de här orimliga idealen. Och han talar i en av sina böcker om att vi kan få en felaktig självbild. Och han talar om exempelvis, och nu vill jag inte trampa på någons tår. Och jag vet, om du kämpar med det här så har jag all respekt för det. Och du ska veta att du är älskad. Men han talar om olika saker som vi kämpar med. Exempelvis anorexia. Och han lyfter också upp alkoholism. Om man kämpar med sådana saker. Och han sa att det som är gemensamt för alla de här som kämpar, det är lagens förbannelse. Jag tyckte det var så bra när han sa det. För precis som med fariseerna på Jesu tid så tittade man på bokstaven och sa, det är ju så här det ska vara. Och så var man väldigt hård mot andra och hade ett stort, stort fett pekfinger och talade om andra medan man själv lyckades inte så bra. Det var hyckleri på hög nivå. Lagens förbannelse, det är när vi har ett ideal. När vi har en bild vi vill leva upp till. Och när vi tror vi är på väg dit, så ramlar vi dit igen. Så lyckas vi inte nå dit. Och så är vi tillbaks på botten. Vi försöker genom våra egna prestationer nå idealbilden. Bli den perfekta personen. Bli den perfekta kristna. Och så dyker vi rakt ner igen. Vad ska vi göra åt det? Vad finns det för svar på det? Och du vet, det här händer även varmt andliga och kristna människor. Och jag, kan det vara så här? Jag tänkte på en bild här ifrån evangelierna. När Petrus går ut på vattnet och möter Jesus där ute. Petrus tyckte det var jättespännande när Petrus en natt, när Jesus kommer gående på vattnet. Och Petrus frågar, kan jag få komma ut dit till dig? Och Jesus skulle ju ha kunnat ha svarat så här att, ja, nej, jag vet inte om du har varit lärjunge tillräckligt länge. Va? Jag vet inte om du lever upp till mina förväntningar riktigt. Va? Nej, kom du, säger han. Va? Och det stormar och det gungar. Ni kan ju, det här är en sån här klassisk söndagsskoldialekt. Inte dialekt, men text. Och Petrus går ut. Och det går! Det funkar! Woo! Yes! Härligt att vara frälst. Gå på vatten. Men så kommer ju den här ögonblicket och han börjar se i ögonvrån att det här borde inte funka. Det här skulle inte gå. Och han blir orolig över vågorna och han tittar ner. Nej, 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 nej. Och då står det att han börjar sjunka. Så det. Vad gör han då för någonting? Ja, han börjar kämpa och simma och tänka fördömelsens tankar. Ja, det här är mitt eget fel. Nu får jag försöka ta mig tillbaka till båten. Kanske de kan hjälpa mig upp. Står det så? Nej, han ropar. Hjälp Jesus! Ropar han. Då tar Jesus tag i hans hand, förstår du. Jag kunde ju ha sagt att ja, nu får du ligga där och sprattla ett tag. Tills du lär dig bättre. Nej, han tar tag i hans hand. Vilken liten tro du har, säger han. Reser honom upp. Och så var det som någon predikant sa. Yes, Petrus gick faktiskt 2 gånger på vatten. Han gick ju tillbaks till båten också. Visst är det härligt? Jesus hade en samma idag. Och jag tror att det kanske är det vi glömmer. Efesierbrevet 2:8. Av nåd är ni frälsta genom tro. Inte av er själva. Guds gåva är det. Känn hur bördorna släpper. Jaha, det berodde inte på mig. Då kan du gå tillbaka till det där huset du helst inte vill kännas vid. Det är för att nåden räcker för att rensa det huset. Det är Guds gåva. Av nåden är frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Frälsningen är en gåva från Gud. Rättfärdigheten får vi genom att tro på Jesus Kristus. Vi klär oss i Jesus Kristus. Och så när Gud ser på oss, då ser han Kristi rättfärdighet. Men han vet ju det, att nästa gång han ger sig ut på vatten, då vet jag hur det kommer att gå. Men av nåd så räddade Jesus Petrus. Det ska vara vår självbild. Vilka vi är i Jesus Kristus. Inte genom egna prestationer ska vi försöka bevisa någonting, vare sig för andra eller för oss själva, utan att vi är högt älskade av Gud. Och då måste vi ju ta itu med Guds bilden också. Hur ser Guds bilden ut? Jesus han frälser också från en falsk Guds bild. Vad är den sanna faders bilden? Det är så här att man kan ju komma från hem där man kanske har en väldigt negativ erfarenhet av vad en far är för någonting. Det är tyvärr, sånt händer ju tyvärr. Jag har en väldigt positiv bild av min pappa. Han är en väldigt bra förebild. Men man kan lära känna en god fader genom Guds ord. Hur det ska vara egentligen. För några Det är några år sedan. Jag ska inte säga hur många år sedan, för då tänker du vad gammal han är. Men det är några år sedan så fanns det en tendens väldigt mycket i våra sammanhang att tala om fadern. Tala om fadern, vad fadern gör, vad fadern vill. Man talar om fader, fader, fader. Och det hade varit okej om det var den här fadern som jag tänker på. När jag tänker på den förlorade sonen. Som fadern lät honom ta ut sitt arv. Och fara iväg i främmande land och slösa bort allting på vin, kvinnor och sång. Men fadern stod hela tiden och väntade på att han skulle komma hem en dag. Och när han kom hem så tog han emot honom med öppna famnar och insatte honom. Han blev arving igen. Det är den fadersbilden jag tänker på. Men den faderbilden jag hörde, det var en ganska sträng bild. Det var fader, fader, fader. Det var en auktoritär person. Och Jesus, han krympte allt mer. Han blev mindre och mindre. Jo, han fanns där. Ja, Jesus, jo, han har ju gjort sitt. Han har dött på korset för våra synder. Men han har gjort sitt. Han är klar nu. Han sitter på faders högra sida. Nu är det jag och fadern, jag och fadern, jag och fadern. Du, jag har goda nyheter till dig. Jesus, han lever idag och sitter på tronen. Och han sa så här innan han lämnade lärjungarna. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Jesus är i full gång idag, ska jag tala om för dig. Han är i full gång och frälser människor och döper människor och helar människor. Det är vad Jesus gör. Och han gör det på faderns uppdrag. Jag ska stå still, förlåt. Var rädd om instrumenten. Sen har jag mött den här bilden också. Min Gud unnar mig min sann. Och så får du fylla i vad du vill. Begär, drifter. Allt möjligt. Destruktivt. Min Gud unnar mig. När jag hör det. Då hör jag en hemsnickrad Gud. Och det var så otäckt i ett sammanhang. Det var någon som sa så här. Upprepade, min Gud, han låter mig minsann. Och jag vet att den här människan levde ett väldigt destruktivt liv. Och i de orden så var det som att det gick en kallkår genom ryggraden på mig. För jag förstod ju vad det var för Gud. Denna världens Gud, Satan. Han vill gärna ha tillbedjare. Och det är när vi skapar oss en egen bild av Gud. Det finns ett annat väldigt bra exempel. Och det är, jag vet inte om du har hört talas om den heliga Birgitta. Vi har ju två svenska helgon, visst är det så, va? Det är den heliga Birgitta och någon till. Men nu är jag fokuserad på heliga Birgitta. Ja, men heliga Birgitta, hon är ju inte protestant, hon var ju katolik. Ja, det här är på 1300-talet, kära vän. Så det är innan Luther ens var född och påtänkt. Om heliga Birgitta hade levat idag, då tror jag, vet, hon startade ett kloster. Hon startade en kristen rörelse, kan man säga. En församling kanske. Ja. Hon hade syner och drömmar. Idag så hade hon varit karismatiker eller pingstvän eller någonting. Ja. Sen naturligtvis, hon var barn av sin tid. Det var mycket saker som jag inte förstår som hon gjorde. Men hon gjorde utifrån sitt ljus och sin punkt, va? Sin utsiktspunkt. Och vad sa hon så här? Hon sa så här, hon sa min Gud, hon sa inte min Gud undan mig. Alltså att man anpassar Gud efter sina. Hon sa så här. Visa mig din väg så vill jag vandra på den. Det är den sanna gudsbilden. Det är att man ödmjukar sig under Gud och talar om, ja, det här klarar inte jag av. Jag vet inte hur jag ska göra. Och jag har mina brister, men visa mig din väg så vill jag vandra på den. Jag tycker det är en väldigt bra devis. Är det så man säger? Devis eller ordspråk. Eller, ja. Sätt upp det på väggen hemma. Visa mig din väg så vill jag vandra den. Och han vet ju vad du går för och vad du kan. Och ute i världen så ser vi Guds bilder som sprider massdöd och lidande. Det ser vi också. Och då får vi tacka för den Gud som Jesus visar oss. Och han säger ju så här i Johannes 14:9. Och han talar om att vägen dit jag går, den känner ni. Han talar om fadern och Filippos häver ut sig. Ja, men visa oss bara fadern så är det bra sen. Ja, wow. Och då svarar Jesus, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga visa oss fadern? När vi ser på Jesus, då ser vi vem Gud fader är. När du läser evangelierna, då talar evangelierna om vem Gud är. Det är fadern. Har du sett mig så har du sett fadern. Så ju mer vi får studera Jesus, desto mer lär vi känna Gud. Det står i Hebreerbrevet att han är, Jesus är Guds, utstrålningen från Guds ansikte. En väldigt modererad utstrålning. Så att vi kan titta in i hans kärleksfulla ansikte. Se på hur han betedde sig mot människor som fanns runt omkring honom. Och hur han räddade och frälste. Och hur han var beredd att gå i döden för dig och för mig. I inget annat namn finns frälsning. Säger Petrus här. I inget annat namn. Se på Jesus. Se på Jesus. Han är vägen, han är sanningen, han är livet. Han är frälsningen. Se på honom. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Sjunger vi en sång. Se på Jesus. Följ honom. Du vet, Jesus när han kom och kallade på lärjungarna så gick han fram till dem och så sa han: följ mig, sa han. Och så gick han före och de följde honom. Och så fick de se genom exempel vad det innebär att följa honom. Följ mig, säger han. Du vet, det fanns skaror med människor som följde Jesus ett tid. För de tyckte det var så häftigt det som hände omkring Jesus. Det var under och tecken och wow. Brödundret och döda som står upp. Det var massor med folk. Men de försvann när Jesus började närma sig korset. Kvar fanns de här som han hade handplockat. De som han sa, följ mig. Och när Jesus en gång frågade, vem säger människorna att jag är? Och de hade olika teorier, folk, va? Ja, det är en profet eller någonting. Ja, kanske något fint, ja. Vem säger ni att jag är? Och då kommer bekännelsen kristallklar från Petrus. Du är Messias, den levande Gudens son. Och i ett tillfälle säger han, vill också ni lämna mig? Och då säger de, till vem ska vi gå? Då har man fått fatt på Jesus, va? För det finns inget annat. Det är det enda alternativet. Det är han som är livet. Se på Jesus, följ honom och tro på honom. Tro att han kan hjälpa dig. Tro att han kan komma in med ljus i din situation. Tro att han kan visa dig vägen framåt. Även om vägen är smal och trång. Även om det hoppar och studsar på vägen där du far fram. Lita på att han vet vägen. Tro på honom. Lita på honom. Alltså tro på Jesus är att lita på Jesus. När jag säger tro på honom. Lita på honom. För om de kunde säga så när Jesus var uppstånden och upptagen till det himlen. Om Petrus och hans vänner kunde säga i Jesu namn. Jag ger dig, silver och guld har jag inte, men det jag ger dig. I Jesu namn ställ dig upp. Och det var kraft i det. Då är han ju likadan idag. För det står så i Hebreerbrevet också att Jesus är densamme igår, idag och för evigt. Visst är det härligt? Det är Bibelns hälsning. Igår vet vi, oj oj oj, väckelserörelser, tänk vad Jesus gjorde där och wow, och Bibelns tid. Men så säger den, idag är han också likadan. Wow. Och en evangelist som kom till en folkhögskola jag gick på. En kristen folkhögskola. Kaggeholm. Han var en sån här LD-typ. Så han stod där framme. På bred västgötska tror jag han hade någonting sånt där. Ja, ni vet, Jesus är som en kraftledning. Det ser inte mycket ut. Det är bara ett streck över himlen. Men ta på det ska du få känna, säger han. Och det ligger en poäng i det. Lite överdrivet så där tycker jag. Men man ska inte ta på kraftledningar. Det är inte bra för hälsan. Men bilden, om jag hoppas du förstår. Att ta Jesus på allvar, det var väl det han menade. Jag skickar med dig tre saker på vandringen. Ett, Jesus älskar dig. Två, Jesus är Herren. Det var en bekännelse som de första kristna hade. Vet du när man annars använde det uttrycket? Det var när man talade om Caesar, kejsaren. Kejsaren är Herren. Alltså vad tänkte de på de första kristna? Och så gick de omkring och sa, Jesus är Herren. Inte undra på att de hamnade på arenorna eller blev förföljda. För de sa att det fanns någon som är mäktigare än dig, Caesar. Va? Vilken tro! Och här är vi bekymrade om vi har lite ont i stortån. Åh, hjälp, kanske inte Jesus kan hjälpa mig. Va? Jesus är Herren. Det tredje, Jesus frälser. Han frälser idag. Han räddar. Ordet frälst i den grekiska grundtexten. Det har flera betydelser. Det har rädda, det har hela, det har befria. Alla de betydelserna. Vi använder ordet frälst. Det är ett jättegammalt. Det kommer från vikingatiden, tror jag. Då slavarna gick omkring med ringar så här på halsen. De var fastlåsta. Och så om man blev befriad så blev man frihalsad. Och där kommer ordet frälst ifrån. Så frälst betyder inte att bli fångad av någonting. Jag är hockeyfrälst eller fotbollsfrälst. Då låter det som att man sitter fast i någonting, eller hur? Utan det är tvärtom. Det betyder befrielse. Amen. Jesus älskar dig. Det är det viktigaste. Glömmer du allt annat så ska du komma ihåg det. Jesus älskar dig. Jesus är Herren. Låt det vara din bekännelse. Och Jesus frälser. Tro på det. Amen.